Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten, liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till podden Inte din morsa med mig, Sanna Lundell.
Och med mig, ålderskrisen och livskrisen Anna Söderlund, en psykolog Sanna Lundell. Lägg psyk. Lägg tär. Eller vad står man? Hur kort är man med?
Lägg samtalstär.
Nej, men ja, jag... Sanna säger att det är ålderskrisande.
Det var ju för att du precis innan vi tryckte på räck här, så outade du att du skulle behöva bli särbo med en betydligt yngre man som kunde styra
en
upp piggis, allting.
En pigg
kille som orkar. Just nu har du ju då en son som hjälper dig.
Han är ju i livet. Pigg,
han är
ju
rask.
Nej, men man, jag träffade en mamma när jag var och skulle köpa en lunchmacka som hade den gulligaste bebisen jag sett. Du vet, en sån här kerubbebis som är så här, jag har marmorhud, jag har stora runda ögon och jag har en mössa med kaninöron så att du ska bara säga, jag älskar dig. Och det gör man ju direkt.
Mm.
Och då såg jag den där mamman sitta med den där bebisen, bara de två.
Mm.
Jag tänkte, gud, var jag någonsin ensam med en bebis? Det var alltid så här, fyra kompisar, någon film, någon tv-inspelning, bla bla bla. Men just den där orken som jag ändå märker stor skillnad på när jag hade de första killarna, när man så här, var helt, ja, men som en Duracell-kanin. Man kunde göra vad som helst, dygnet runt. Man var aldrig trött för att man var ung. Och hög liksom på så här, moderskapet på något sätt. Jag är fortfarande hög på moderskapet. Men jag är ju liksom så otroligt mycket mindre PK. Barbie, man bara, nej, jag har evidens. They don't give a fuck. Svär, okej, hur många har ni? Pistoler, köper allihopa. Det är så här, man, det är jobbigt att vara PK.
Mm.
Det tar mycket på krafterna.
Mm.
Det är som feminister säger, en massa tjejkompisar som har varit feminister. Så här, vad ledde det till? Skilsmässa, att min, så här, nu skiter jag, jag tar ungarna, jag orkar inte bråka.
Men det är väl liksom det som hör till kanske det härliga med att bli lite äldre. Att man bara tänker så här, men det här får den yngre generationen hålla på med. Jag har gjort mitt, jag orkar liksom inte stå på barrikaderna längre och fightas för grejer. För att det gjorde liksom bara att jag blev trött.
Typ. Ja, och det ledde ingenstans.
Det gjorde det ju säkert. Det kanske man kan se sen när man blir ännu äldre. Att så här, jo, men det gav ändå resultat. Man kanske börjar sakna det där igen. Men just nu är man ju fucking exhausted av liksom att försöka klura ut hur man ska vara den perfekta föräldern. Och hur man ska klura ut hur man ska bli, ja, men förändra världen och allt det där. Liksom, som tar så jävla mycket tid och energi i anspråk. Men apropå ålder så har det precis kommit en ny bok som heter Klimakteriet, besvärad eller befriad, som journalisten och författaren Ulrika Hammar har skrivit.
Som jag träffade
förra veckan och det är en gammal så här, klassmamma, eller vad man ska säga, till mig. Men hon satt i TV4 morgon och blev då intervjuad och hon har intervjuat över 50 kvinnor om hur de har upplevt klimakteriet. Och sen så har hon också gjort en gedigen research, liksom. Vad har skrivits om klimakteriet, vad har det forskats om, hur har vi gestaltat klimakteriet litterärt, och alltså så här, vad har klimakteriet haft för plats, liksom. Så det här är någon slags väldigt så här bred genomgång av vad klimakteriet är.
Kan inte hon berätta själv då, för jag har inte hört det där.
Mm. Jag vill att vi ser klimakteriet som liksom en viktig fas i en ny del i livet, alltså precis som puberteten är, och vi ser liksom att man är en person före och efter puberteten, så tror jag att man är det före och efter klimakteriet. Och när någon kommer in i puberteten så säger vi liksom, åh, nu blir snart vuxen, och vad spännande. Och när någon kommer in i klimakteriet så bara, stackars dig. Och så pratar vi inte om, vad händer sen? Vad är det på andra sidan? Mm. Alltså det jag tror att vi behöver mycket mer utrymme att utforska. Och tid att liksom så här sörja det vi måste släppa taget av. Att inte vara fertila längre. Att inte anses som lika sexuellt attraktiva längre. Alltså ta tid och släppa taget för det. Mm. Och då tänker jag att då kan det öppna upp någonting annat.
Ja, jag skulle
och bara
säga det.
Vår kropp har liksom så här producerat ägg och mens liksom hela tiden. När det stänger ner, det måste ju vara liksom, vad mycket energi vi kan ha till någonting, något annat. Och vad är det för någonting?
Mm. Ja, men det är så jävla fint att de berättar att så här, det är uppenbart att författaren själv liksom har stått inför sitt klimakterium och bara, varför finns det bara typ negativt? Varför beskrivs det här som ett enkom problem? En radda symptom som vi tvingas genomlida liksom för att komma ut på andra sidan som icke-önskvärda, asexuella liksom kärringar. Typ.
Gamla, alltså kastar de bara på typ soptippen. Det tycker jag, det är lite vad det signalerar. Men jag har tänkt lite på det där, varför jag blir så otroligt irriterad när män säger sådana kommentarer till mig. Har du PMS eller har du mens? Eller? När typ kvinnor knappt vet någonting om sina cykler och män vet ingenting, förutom kanske någon, jag menar så här, Sigge. Typ.
Som har blivit besatt.
Ja, men det är så här, det är en mikroskopisk andel av liksom
männen i världen, utan jag tycker de flesta män verkar leva fortfarande efter så här fantasifostret, att så här, tjejers bajs luktar inte. De har mens och blir arga. De kan man i klimakteriet och blir kärringar. Alltså det finns så här medeltida föreställningar om allting som har med kvinnans liksom
kropp att göra.
Ja, kropp och faktiskt själ också liksom. Mm. Och då tänkte jag på det där när, som min kompis som berättade att hon hade börjat ta då en medicin mot PMS. Och så kände hon sig den där urkraften som jag får, har fått varje månad av det. När jag kanske har tagit tag i grejer. Saker som varit dåligt, lämnat min man eller liksom sagt åt barnen eller ringt upp någon kompis. Som där, som, grejer som man känner så här, drar lite på, men som hon hittat någon form av kvinnlig urkraft i.
Mm.
Nu var ju den bortmedicinerad.
Mm.
Hon sa, det är klart att det är skönt, mitt liv är ju enklare. Men ett, jag har ingenting att skylla på. Jag säger, jag måste vara i fred, jag måste så dåligt av PMS, jag låser in mig. Och två, allting blir lite så här måndag hela veckan.
Mm.
Och jag kan fatta det här med liksom ägglossning och den känslan som det kan, kanske inte lika mycket längre, men väldigt länge det här så här, jag ska ha ett barn, jag ska ha en man, typ ägglossningsbarnen som jag pratat om några gånger. Att den här urkraften som finns i många jag menar, kvinnliga, kroppsliga liksom, om man nu ska säga, symptom. Jag tror att liksom, det har någon anledning på något
det
sätt.
Det finns ju en funktion med det.
Ja, ja.
Ja, och det men det är också det som är fint med Ulrika Hammars bok och hennes undersökande text liksom där, det är ju att hon försöker hitta liksom så här, det måste ju finnas, och när hon intervjuar de här 50 kvinnorna så visar det sig att eller alltså, så många har så positiva erfarenheter av klimakteriet.
Mm.
Men de enda berättelserna som kommer ut, det är liksom, så dämpar du dina vallningar.
Mm.
Och hon efterfrågar då, vilket jag blev så glad att höra för att jag själv är så inne i det nu, i liksom så här, det existentiella samtalet.
Mm.
Alltså klimakteriet beskrivs liksom som en fysisk upplevelse. Du förlorar din sexualitet, mens och får vallningar. Men det handlar om är ju att man går in i en ny tid där man inte är reproducerande liksom, där du inte, och där man helt plötsligt så här, får plats för sitt eget liv igen. Och det är liksom någonting som är helt outstanding, underbart. Och jag vet att Marianne Lindberg det är typ den enda, jag, det också säger så mycket om att jag har så här lagt det i min så här, mitt kartotek av sägningar som jag bara, åh gud vad skönt, det här behöver man höra, saker som är positivt generellt. Och hon sa så här, nej men klimakteriet, för hon fick någon fråga om att hon hade, hon bara, du vet, för det första såg hon helt frågande ut. Varför ska jag få en fråga om mitt klimakteriet? Man skulle liksom aldrig ställa en sån fråga till en manlig konstnär. En fråga om, hur känns det att ha blivit, att kuken slaknar? Typ, nej men det är så jävla bisarrt liksom.
Det finns tre vittnesmål i historien. En alkoholiserad Hemingway. Det finns ingenting. Och jag tycker
nej,
också
det är så här, och det är ju ett faktum att så här, män genomgår också ett åldrande som leder till stora impotensproblem. Men
det kommer tidigt.
Det ska man inte prata om. Det kommer tidigt och det är så här, då har det framställts genom historien som att det är någonting positivt för kvinnor.
Ah.
För då orkar de knulla längre.
Ah.
Alltså man bara, hur kunde man göra det till något positivt? Hur som helst, Marianne Lindberg där beskrev klimakteriet så här, jag tyckte det var skönt. Helt plötsligt blev man bara som vilken man som helst.
Mm-hmm.
Det vill säga att hon slapp sitt cykliska mående och att Ulrika Hammar är inne på det också. Att så här, men kan ni förstå all den energi och kraft som man plötsligt kan lägga på annat än att producera ägg och mens? För det är jättemycket energi som går åt till det. Att så här, nu ska vi förbereda inför bebis. Oj, det blev ingen bebis nu. Då måste vi rensa ut. Det är liksom ett jävla heldygnsarbete som våra kroppar håller på med för att hålla oss reproduktiva.
Mm.
Och för att få fart på alla könshormoner så krävs det liksom perfekt balans och allt det där. Jag ser så mycket fram emot att läsa den här boken. Jag blev så sugen på den och jag älskade det här nya taket. Och jag kände så här, hur fan vad sunt att det äntligen kommer så här lite intressanta texter, alltså inget ont om alla så här kroppspositivister, men det är så himla fokuserat kring kroppen. Jag är mer intresserad av liksom de här existentiella processerna och det som händer i oss när vi går liksom från olika livsskeden, att det inte handlar så jävla mycket om kroppen bara, utan att det handlar om, och det leder mig in till, jag måste bara få ta det här med dig, för det här blev jag också så här, jag bara, det här måste jag prata med honom.
Jag sitter och tar lite lugn.
Wolverine Kos, våran älskade, hon har skrivit så här. För det här var exakt min reaktion. I tidningen Allas så var det en kvinna som, det här liksom kommer upp på min Facebook, så här, olika så här, små livsöden.
Jo, vi vet.
Och så är det en kvinna som berättar om hur hon får en späd, alltså hon får en förlossningsdepression. Så, och då berättar hon liksom så här, när de la honom på mitt bröst så kände jag ingenting.
Jag önskade att han dog i plötslig spädbarnsdöd och att han bara skulle ligga död bredvid mig i sängen när jag vaknade. Jag drömde att jag hittade honom livlös i badkaret. Att han hade drunknat. Och jag kände, när jag vaknade upp så kände jag en enorm lättnad över det. Tills att jag insåg att det var ju faktiskt bara en dröm. Och då kom ångesten tillbaka igen.
Det som jag har reagerat på den här veckan generellt när det gäller såna här det hände mig reportage. Du känner till dem?
Ja,
vi har själva skrivit dem.
Ja, gud, hela mitt mellan 20 och 35 var jag ju bara ett sånt reportage.
Ja.
Både skrev
och de
mig.
Är ju, vet vi som har jobbat i kvällstidningsbranschen, älskade och lästa.
Jag så klickade med vanliga populära människors öden.
Och gärna udda öden.
Mm.
Just när det gäller den här kvinnan då, så reagerade jag så jävla mycket på att så här, för det första att hon sitter rakt in i kameran och berättar att hon så här, hatade sitt barn och inte ville ha upp honom. Och så här. Jag tyckte det var så här, det är lite grann som det här, jag ångrar att jag blev mamma. Ah. Att så här, man har liksom glömt barnperspektivet i ett sånt reportage. För den här ungen som kommer hitta sin mamma så här om 10 år, som den kommer ligga kvar för evigt på nätet, kommer fan bli ledsen.
Mm.
Att så här, ha, vad kul. Så här, jag tycker inte alls att man ska dölja att mamma hade en förlossningsdepression. Men därifrån till att så här, hundratusentals personer får läsa det här. Så det är en etisk aspekt som jag bara tycker är så här, avskyvärd.
Alla andra barn säger, det var det lyckligaste ögonblicket när du kom upp
och här var det bara så här, jag hatade honom, jag ville döda honom. Det var sådana tankar hon hade. Och det är så här, väldigt öppet skildrat. Och så här, ja, det är väl klart att det. Men det som jag störde mig mest på, precis som då Wolverine, för hon hade då skärmdumpat från den här lilla videosnutten och skriver liksom om det här, där man bara pratar om sjukdom så här, bara rapar upp det. Man har liksom inget holistiskt helhetstänk.
Nej, nej.
Man pratar inte om varför den här förlossningsdepressionen har uppstått.
Nej.
Varför har hon fått en förlossningspsykos? Mm. Och det finns liksom, alltså, utan man bara så här rapar upp det.
Kommer direkt på. Ja,
alltså så här,
det hemska liksom.
Ja, direkt pang på rödbetan. Och liksom att man också så tydligt blir sin diagnos.
Mm.
Att man sällan problematiserar, liksom, det gäller all typ av sjukdom, vägen dit. Och det för mig som läsare, jag blir så här, kan vem som helst få en sån här förlossningspsykos? Det är fan sjukt skrämmande för blivande mammor att titta på sånt här och inte förstå. Jag tycker man som journalist har fan ett ansvar att så här, det är liksom. Man vet idag till exempel att de flesta som får förlossningspsykoser eller förlossningsdepressioner ofta har en bipolär sjukdom som inte har debuterat. Mm-hmm. Det är ganska så här, bra att veta. Liksom, att,
det är
så här,
ganska relevant.
Det är ganska relevant. Så behöver man kanske inte bli så rädd om man
det
inte
fanns
har det.
Det ingen förklaring. Det här var typ så här, hej, jag vill ligga med typ, jag har 3 män som jag ligger med. En från varje liksom.
Men det är det jag menar. Att de här, det hände mig i reportagen, att man bara normaliserar saker som är så här, 1, ganska ovanligt, 2, kan vara ganska skadliga. Mm. Och 3, så här, beteenden som är så här, ja men typ, hej, jag bor i en koja, jag är elallergiker och är gift med en get och har 3 älskare. Typ. Alltså.
Det är inte så att man bara, gud, jag kan identifiera mig, jag känner
mig orolig för att jag
ska bli med en get.
Nej, det är det här freak-grejen man är ute efter då. Att man vill läsa vidare för att hon faktiskt säger, jag ville döda honom. Alltså då är det inte så här, hej, jag vill upplysa er alla om att det här är en viktig
berättelse.
Det är
inte det som kommer fram i alla fall.
Nej, utan det viktiga i den här, det är liksom hur apart och galet det kan bli. Jag blev liksom ledsen och hennes vägnar, för det här är också en vanlig människa som kanske inte riktigt förstår hur spridd en sån här video kan bli. Och att hon inte ser heller vilken kontext den sprids i. Jag tyckte det var oetiskt.
Ja, men alltså, är det inte lite det som vi pratade om innan också, att ofta när det kommer till kvinnor, då ska det vara freakshow. Det är ju samma sak med hur klimakteriet beskrivs.
Mm.
Och som jag pratade med mina kompisar som bor i USA, de känner liksom inte igen sig i det här liksom 1800-talsbeskrivningen. Så, då blir man kärring och man får slapp mage och man så här, blir arg och sen vill man aldrig mer ha sex. Där är mer så här, okej, vad kan vi göra? Okej, man kan stoppa in ett chip, man kan göra det, man kan checka det. Där försöker man liksom lösa så att kvinnor och män ska kunna fortsätta leva tillsammans och ha liksom någon form av utbyte, vad det nu problemet är. I Sverige tycker jag att det är så jävla mycket inställning på det sättet att säga, ja, nu är det så som kvinna och då är det så. Och sen är det över. Det finns liksom ingen så här modern Strindbergs debattkänsla. Liksom så här, okej, kan det leda till det? Och så svarar män och sen är kvinnor. Det är så tyst med män i debatten om kropp och själ så att jag fan blir rädd. Och då säger Ruben Östlund så här, men vi vågar inte säga någonting längre efter liksom MeToo. Jag bara, men vem var det som sa någonting innan förutom liksom recensenter som ska säga så här, ja, hon har en ointelligent röv om Lena Nyman, så här, att man ska liksom direkt gå på kroppsdelar. Och jag tänkte på det, varför det stör mig så mycket då när någon ger sig på min ålder eller min PMS eller liksom mitt klimakter eller vad det nu handlar om. För att det är det som under århundradena har varit ett tydligt tecken på att du inte får vara med längre.
Mm, du är inte värd lika mycket då.
Nej, och jag känner inte igen det i så många andra länder som i Sverige. Jag känner att det är någon så här jävla jantegrej att säga, ja, nu är du kärring, så här, tyst med dig kärring. Nu, liksom, nu är du gammal, nu får du så här, sitta och virka eller någonting. Medan männen är så här, ja, direktör Olofsson. Hela 40-talsgubbarna är ju bara liksom ett museum av den inställningen till kvinnor, tycker jag.
Mm, verkligen. Ja, men också att så här, män har ju massa benefits av att bli åldrade och att kvinnor per se inte har haft det. Men samtidigt så här, jag tror att det håller på att ske en förskjutning och det som Ulrika Hammar sa, som hon liksom tyckte var extremt upprörande, det var liksom att hon gjorde en genomgång av så här, regionerna och vårdcentralerna, för liksom har man klimakterieproblem så kommer man ju liksom till sin husläkare då, som ska eventuellt remittera en då till någon gynekolog som har expertis kring klimakterieproblem. Men att den processen är så här långt ifrån, alltså det är så godtyckligt vem du hamnar hos. Vissa läkare tycker liksom att nej, man ska inte behandla klimakteriet. Det är normalt, det ska du gå igenom. Mm. Och 40% eller om det var 50 tycker att man ska förskrivas östrogenbehandling. För att östrogenbehandling var ju väldigt så här ifrågasatt under några år, därför att man kunde se då kopplingar mellan östrogenbehandling och bröstcancer.
Men nu det kan man ju fortfarande.
Nej, man har faktiskt man har sett att så här, östrogenbehandling som påbörjas i tid, då utgör den ingen som helst risk. Men liksom, har man redan genomgått klimakteriet och sen börjar medicinera, då utgör den en risk. Så det liksom beror på helt, det krävs kunskap för att kunna förskriva östrogen och liksom se till att det blir en säker behandling. Och den finns inte överallt.
Nej, men det var ju, när jag var på Cancerfondens lunch så pratade just en av cancerforskarna kring det här. Att även hos gynekologer och läkare så är det här lite godtyckligt.
Ja, men det är
lite
det.
Även om man inte vet så mycket om det, så gör man det av gammal vana. För att det tycker jag har blivit bra på mina patienter. Och då blir det lite så här, okej, psykiatrin. ja, men du vet.
Vi testar lite.
Ja, vi testar en liten fallucka eller vi testar att lobotomera. Så här. Men när läkare och gynekologer
testar lite.
Ja, då känner jag lite så här. Och det var likadant, jag var med i SVTs morgonsoffa häromdagen angående de nya liksom, rapporterna om hur många ungdomar och barn som föreskrivs sömnmedel.
Oj, var du med där? I egenskap av sömnproffs.
Sömnexpert. Nej, det var jag och en liksom forskare då och läkare.
Och de säger, har dina barn sömnproblem?
Ja, Ossian hade ju verkligen det.
Ja,
men han hade ju otroliga sömnproblem liksom. Men då visar det sig att på 10 år har det ökat på att liksom, jag menar, var det nu, 7000 ungdomar per år. Det handlade bara om melatonin. Kroppens då, inom situationstecken, naturliga sömnproduktionsmedel typ. Till 80000. Så var det i alla fall. För jag kommer ihåg att jag var med barnen på en resa en gång. Och vägen dit var liksom, det var jag, pappa Köris, Ilon, Ossian och Dante i magen. Och det var liksom, jag kommer ihåg Ossian, det var en sån mardröm, för att de två, det är säkert Ossian som inte kunde sitta still, sprang fram och tillbaka. Jag kommer ihåg någon sån här indisk, vet, någon indisk gul sås på mig, och du vet, jag såg allas ögon så här, stackars kvinna typ, kan vi göra någonting, kan vi hjälpa till och sådär. Och så var det en tjej som sa så här, men vet du, på vägen hem, då tycker jag du ska ge dem kokolana.
Mhm.
Ja, men det är sömn
liksom. Det är morfin. Ja. Det är alltså en hostmedicin med,
precis,
morfin.
Ja. Och jag säger, jaha, typ. Ja, men det gör vi alla liksom. Det gör vi alla på sjukhuset typ. Jag bara, ja, för hon var sjuksköterska. Jag säger, jaha, hehe. Och jag köpte melatonin någon gång när jag var i USA till Ossian. Men det har inte varit någon tanke att jag så här, ska ge honom melatonin varje dag när han var liten. När han hade verkligen problem att sova. Men så började jag kolla mig lite runt. Då var det så här, en jättegod vän till mig. Hon bara, alla mina tre barn får ju det varje dag. Och en annan kille som jag kände lite, han var så här, men gud, om inte jag skulle ge det till min son, då skulle han aldrig sova. Jag vet inte om det var som är liksom placebo och bla bla bla. Och då är det samma sak igen. När man inte är autonom som barn.
Mm.
För det finns ju liksom, ja, men, regler och föreskrifter att man inte ska ge barn sömnmedel under en viss ålder. Men just i det här fallet då, så kan man som läkare göra det lite godtyckligt.
Mm.
Och så fort det blir så här, någon liten utanför lag som de nu håller på att behandla i EU, kring sån här grej, hur man ska göra med barn, då känner jag så här, nej, du vet, jag får sån obehaglig känsla just med att, ja, men det här blir väl bra. Det finns inte, det är ingenting som är beforskat. Ja, det
man har inte sett så långtidseffekter.
Nej, den här, och hon, den här läkaren som var grym, hon sa också, men vet du, det är tillväxthämmande, det är hormon, alltså så här, vi vet ingenting. Så det är så här 80 000 barn per år, och det ska man ju liksom ta kanske under en månad för att komma in i någon sömnrytm och bla bla bla. Men de som jag har pratat med då har ju småbarn som har käkat det här i flera år.
Ja, men det handlar ju också om den här quick fixen hela tiden. Ja. Att så här, har man barn som inte kan sova, då kanske måste man fråga sig själv så här, och om man själv, jag menar, sömnproblematiken är extremt utbredd även hos den vuxna,
ja,
befolkningen.
Ja.
Alltså det är typ en av de största liksom, ja, men orsakerna till sjukskrivning.
Ja.
Därför att all typ av sömnbrist leder ju till liksom psykisk ohälsa i slutändan. Och att man liksom utmattningssyndrom och så vidare i all oändlighet. Men att så här, vad fan är det som gör att vi inte kan sova?
Ja.
Alltså har man ett barn som inte kan sova? Jag har ju ett barn som har haft liksom problem med insomning. Alltså det är ju fruktansvärt att väcka någon som har sovit 6 timmar när de är så här 10 år. Mm. Det är helt så här, nej, men shit, det måste man ju ta på riktigt stort allvar. Vad kan vi göra? Och hans liksom bästa, den finaste lösningen på det, det var ju liksom dels att sluta med socker efter klockan 12. Alltså man kan inte äta söta saker, man kan inte dricka Coca-Cola, man kan inte liksom sånt. Och sen skärmar, men framförallt att han började lyssna på så här meditations, alltså olika såna här yoga spellistor och sånt där på Spotify.
Mm-hmm.
Det är som han hur bra som helst på. Och så här, då får man ju, jag säger inte att det funkar på alla. Det är klart att barn med NPF-diagnoser kan ha jättestora problem och man kan behöva behandla det. Men man ska ju också veta att ADHD-medicin, om man tar den för sent, så kan det också göra att det är svårt att sova.
Ja,
men det är ju sån här oro. Jag tror också att så här, det är skitmånga som bara tänker att så här, nej, men de ska somna bara när man lägger dem i sängarna. Men gör de inte det, då kanske man får lägga sig där. Alltså det måste ju liksom, man måste ju försöka innan man tar till ett piller. Vi lever ju också i ett samhälle där det är så här, det går inte att jag har ett barn som inte sover på en vecka.
Nej.
För då får man så här problematisk skolfrånvaro, och jag måste sjukskriva mig från jobbet. Det funkar inte, du måste sova nu, pronto. Och det här kanske är ett problem så här, fan, har man genomgått en livskris, en skilsmässa, någonting som är jobbigt, att man bara så här, ja, det,
när
kanske
mamma hade dött, gud, jag sov ju liksom inte, jag låg i något delirium så här varje natt, jag kunde inte somna, visste inte om man hade somnat, sen helt plötsligt ringde klockan och var så här, har jag sovit, har jag inte sovit? Det handlar ju liksom om en inre stress ofta som gör att man inte kan sova. Eller man vaknar i varje timme och börjar tänka på grejer. Det är inte så här, gud, jag är superharmonisk. Men sen handlar det också om det här med att vi, liksom vi rör på oss. WHO säger att vi ligger längst ner i världen på den här genomsnittliga, ja, men, vad man säger, så det finns en rekommendation från WHO att barn ska röra sig mellan 60, 80, 90 minuter varje dag.
Mm.
Vi ligger liksom lägst ner i hela världen. vad Sverige. Hände? Vad fan hände? Vi var så här hurtbullar när vi så här, sluta grogga ut och jogga hit och dit. Jag känner så att hela det här samhället är bara så här, okej, ge dem medicin, ge dem sömnmedel hit och dit. Sen vet jag, liksom, nu har jag bara haft ett barn som har haft liksom problem att somna och sova middag och bla bla bla. Men när gick jag och la honom där på kvällarna? Ja, han skulle få upp, för jag var med min bebit. 11 liksom, och så vaknade han tidigt, så kunde han inte sova, han var ju liksom uppe i varv. Då sitter hans leksak, han är 6 månader, så 600 leksaker framför sig, han ska utmanas, han bara och att om man är två trötta föräldrar också kanske med problem, det är kanske omänskligt att orka i det här samhället som vi har skapat. Även för barn, det är skitskönt så här, okej, men ta den här paddan eller ta det, för nu ska pappa jobba lite eller mamma är trött och ska gå på AV. Det är så här. Jag läste också en bok om forskning och om barn och sömn. Och hon skrev så här, ja men sammanfattningsvis, hon, hennes forskningskollega, en snubbe. Hon bara, ja, jag är ledsen, nu har jag skrivit den här boken. Men det finns inte så mycket att göra. Barn är som barn är. Det är ungefär som, ta ett exempel när vi bodde i grottan. Då är det så här, 50% var ju morgonpigga och gick upp och liksom, ja, vi tar det här morgonpasset och ser till att liksom vargarna inte dyker upp här och kokar lite te typ. Och sen var det ett annat gäng som vaknade lite senare, då fick de ta nattpasset. Jag tror också att det finns någon så här, ja, men det är en liksom mänsklig cykel som finns hos vissa och som andra. Vissa tycker liksom att det är roligt och så här, nattsudda, vissa vill gå och lägga sig klockan 6. Det är så klart att barn också är så.
Det är, men det är klart att det är, men det är också det att det är så här, hela det här maskineriet till så här, dygnsrytm som har skapats av industrisamhället är också så här. Det är nästan klaustrofobiskt när man tänker på det. Om man tittar på liksom så här hur det sovs i andra kulturer. Maria Borda som har skrivit Vilda barn, hon är ju, som är antropolog, som vi också har pratat om många gånger här i podden. Jag tycker det var så fascinerande att läsa liksom hur man sover i andra kulturer. Att det, liksom, det här 8 timmars, så här, då är det normalt. Så här mycket behöver man sova för att så här, när de sover liksom så här, 3 timmar där, 4 timmar där. Alltså man har en helt annan sömnrytm. Som inte handlar om att under en lång sammanhållen tid ligga och sova. Och det är liksom någonting som vi måste skapa hos våra barn. Så det lilla barnet som har flera uppvak per natt, det är liksom mer än normalt.
Och då är det så här,
än att sova så här.
Henna vaknar typ så här, panik, vi måste gå ut och gå eller åka med bilen. Man bara, nej, det är liksom, det är bebisens rytm. Det är därför du och jag har ammat så länge, för då är det så här, in med flaskan, tutt. Ja, men det har ju hjälpt. Nej, men aldrig i livet
att jag skulle... gardiner och sen bara somna om.
Ja, så här, ligga kvar. Nej, då får bebisen ligga i egen säng för att det ska vara så. Eller för att jag ska få sova. Jag skulle liksom inte ha sovit en sekund. Jag skulle ha gått under för länge sen om inte jag hade haft barnen i sängen och ammat.
Jag håller med faktiskt.
Just det, vi glömde prata om en sak.
Vad är det då?
Anna V har vikt hädan.
Det är nästan som att han så här förtränger det. Fy fan alltså.
Jag tyckte det var så jobbigt att läsa om det. För jag var så här, nej men gud, jag har nästan aldrig känt så inför en människa som ändå gjort så mycket avtryck som hon har gjort faktiskt i hela världen. Jag bara kände så här, ja hon är där typ så här, okej, hur ska jag tackla det här? Hur ska jag känna så här, gud, ska jag skriva någonting? Så, och sen bara förträngde det.
Ja, jag tror att vi drabbades kanske av lite skuld. Att vi har så här kritiserat henne ganska hårt. Men då kom jag ändå att tänka på att vi har också creddat henne ganska mycket. Och jag läste en fin så här nekrolog, eller vad man ska säga, som Anna Björklund skrev i Aftonbladet. Och jag tyckte den var så fin, för att liksom så här, det som var fint med Anna Wahlgren, det var ju att hon var så jävla mänsklig i barnaboken. Hon var liksom den första som så här bjöd på ett imperfekt föräldraskap. Och att det fan är okej. Liksom.
Ja, det är sant.
Och att vi gör så gott vi kan. Och att kärlek räcker jävligt långt. Att så här, och den var ju så sjukt förlåtande. Och hon om någon, och hon bjöd ju på liksom det existentiella samtalet. Alltså, hon var mångdimensionell. Det handlade inte bara om det här, så här gör du när du byter din blöja, samtidigt som ändå bjöd på de här schemana och liksom hennes liksom så här kan man göra praktiskt för att få det enklare, så här har jag gjort. Men det var ju mer om liksom så här, det här modersblivandet, att bli mamma, alltså vad det har gjort med henne som människa och liksom, och att det gjorde fantastiska saker med henne som människa, som gjorde, tror jag, för att på den tiden då tror jag att mammaskapet, moderskapet, var nästan lika så här skamfilat som klimakteriet är nu. Alltså det skulle inte vara någon tidningen mamma. Du skulle sätta på dig och dölja din stora gravidmage i något sjokklädsel. Och sen skulle du typ få gömma dig. Alltså det helt plötsligt blev du mamma.
Håret och liksom
i en praktisk förkyr.
Nu var du mamma. Mm.
Du skulle inte, då kunde du inte liksom vara sexy längre. Nej. Antingen ser man en så här, du är en liksom maiden girl typ, eller så är du mamma. Du kan aldrig vara samma. Du är så Madonna eller hora.
Kul för alla som blir så ofrivilligt gravida, menar, i alla tider fram till man kunde ju egentligen göra abort säkert. Det kan man fortfarande göra. Som bara säger, okej, jag var så här 18 år och nu ska bli mamma och nu är jag mamma. Det var mina
och
ungdomsår. Inget annat.
Ah. Och det, och om du då fortsatte att göra anspråk på att vara en liksom sexuell person, då fick du liksom verkligen, då skulle du åtnjuta skam för det. Här går hon och bjuder ut sig, din morsa är en hora, typ. Alltså så hemskt.
Så det är därför också överklassen så himla mycket överlät liksom barna, uppfostran och ta hand om barnen till personal, för att säga, det gick inte att kombinera de två rollerna med hedern i behåll åt den ena.
Nej.
Så då blev det så här, Lars och Erika kan komma in här nu, ska mamma pussa godnatt. Jag fattar att inte alla var så, men jag förstår att det var, och man ville liksom behålla någon form av modern kvinna, som också var de första årtiden när man kunde göra det då. Innan fanns det inte ens en möjlighet att så här, få sigga och ta ett glas likör. Liksom. Så du kan ju tänka den åtnjutningen som man fick av att se att det finns en annan väg. Mm. Och så bara, där ligger ungarna. Så, det känns som att det är svårt att hitta en balans i moderskapet för liksom, den moderna kvinnan på något sätt. Men Åsa Moberg skrev också en fin nekrolog över henne, att hon alltid varit en sån otroligt lojal kompis.
Författaren
och krigaren. Ja, att så här, i tider av liksom, ja, men, i kriser så har hon alltid så här, varit där och stöttat och varit schysst. Och det är också en så här märklig kombo, känner man, att barnen då skriver om henne som att hon har varit liksom...
Vi ska säga ett barn har ju skrivit om henne som att hon var liksom inte en bra mamma. De andra barnen har ju faktiskt varit henne lojal. Hon hade ju väldigt många barn, men det, framförallt är det ett barn. Och även då kanske, alltså de äldre barnen har väl mer eller mindre varit liksom kritiska. Ja. Men å andra sidan så är ju de vittnesmål som Felicia då fält kom med i Felicia försvann. Liksom, de är ju så av sån häpnadsväckande, vidrig karaktär så att man... Det var liksom svårt att tycka om. För mig var det så. Det var liksom en så här...
Då var det över för mig.
Ja, det var det. Och innan dess hade jag en stark, varm förälskelse till
henne. Jag har träffat henne. Vi har suttit tv-program tillsammans. Jag har varit så här, nästan darrandes av liksom beundran och så här fanskap som jag nästan inte var på någon annan. Och sen hände det där, då blev det så här... Dels liksom det skyddslösa barnet. De blev ju så medberoende och hade heller ingenting att jämföra med eftersom de isolerades.
Ja, men sen också lite det här som vi pratade om i förra avsnittet. Att så här, Yoga Girl beskriver ju en liknande upplevelse. Liksom med en mamma som inte var helt stabil. Och grejen är den att Anna Wahlgren var ju också väldigt öppen med det. Att hon hade skitdåligt perioder och att hon bara satt och rökte och drack whisky. Men hon hade ju lite liknande beteenden. Att flytta hela tiden, nya karar, gifta om sig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså så här, hon hade väl liksom lika många äktenskap som hon hade barn i stort sett liksom. Nästan i alla fall. Det är liksom lite liknande beteenden och att barnens liksom behov får inte vara i fokus. Nej. Utan det är mammans liv. Och det var ju också det man älskade henne för. Att hon bara såhär, men nu vill jag bo i liksom Stockholm. Nu tar jag alla mina barn och gör det. Det ska inte få hindra mig.
Nu vill jag åka till Afrika.
Nu vill jag bli kär i Egypten. Nu tänker jag bo i en bergsby i Egypten. Mm. Det är klart att så här, barnen inte kanske uppskattade det på det sättet som hon kanske trodde och ville. Att barn är anpassningsbara. Bara de får kärlek så kommer allt bli bra. Så här. Nej, det räckte tydligen
fan,
inte.
Fan vad de inte anpassningsbara, förlåt.
Nej, de är faktiskt inte det.
Det är den största skammen, tycker jag, i modern barnpsykologi.
Mm.
Barn, det är ingenting som de klarar skilsmässor. Det är bättre för dem än att mamma och pappa bråkar. Barn, de är så anpassningsbara. Nu när jag tittar tillbaka på mina 5 barn, det enda de hade velat var ju att ursprungsfamiljen skulle vart. Och vi hade ett långt samtal, jag och 2 av mina söner igår, och häpnadsväckande moget från oss alla 3, tycker jag. Ja, men vi pratade lite om pappan och mig och hur vi är och sådär. Det som jag kände var så tydligt var liksom också så här, men det bästa hade ju varit om ni hade varit tillsammans fortfarande liksom. Även om de vet att vi så här växte ifrån och att vi egentligen aldrig passade ihop, att henne är så och jag är så, bla bla, så är det ändå någon så här stark ursprungslängtan att vara en familj. Och jag tänker, om jag skulle skilja mig igen, så tror jag inte. Jag träffade en tjej i morse som jag känner, och hon sa så här, vet du, hon har skilt sig igen. Andra gången man skiljer sig ser inte alls lika hemskt. För man har den där drömmen och känslan om ursprungsfamiljen, och när den tas ifrån en, då blir det en otrolig kris som är väldigt svår att liksom ta sig vidare ifrån. Men andra gången, då tyckte inte jag det var så svårt. Det är klart att det är, men jag förstår det där, den där första gången allting sker och det bara så här, det kommer inte gå liksom, man får skuld och hit och dit. Det är klart att man ska vara en trygg punkt, men jag tror ändå att vi kommer få en backlash med hela den där.
Det var annan vecka generationen.
Ja, att man säger, det är också samma sak så här, men vi ger medicin eller så här, nej, men ge en sömnmedel så här, det är bra för det påverkar hela familjen och då mår vi dåligt och hit och dit. Men jag tycker mer handlar om just det du säger, att det är ju hemskt för små barn eller tonåringar att inte kunna sova, att inte få sova tillräckligt. Så ska man väcka dem, så här, en tonåring som har somnat 4 klockan 7, men nu ska du gå upp till skolan. Det gör ju ont i en liksom. Och jag pratade med en lärare häromdagen och han bara, det här är så jobbigt, de kommer på morgonen, jag ser på dem, de är halvdöda. De har sovit i 20-40 minuter, de ligger med skärmar, de är oroliga, de är stressade, de har liksom prestationsångest. Det är hemskt att se liksom. Jag tänker så här, det här samhället är liksom, vi har skapat ett monster.
Ja, och det är väl också en stor skillnad liksom på skolan och de prestationskrav som ställs på barn idag jämfört med hur det var liksom när vi var små. Alltså dels så levde ju någon slags ideologisk idé om att så här, det var ju faktiskt en stor rörelse som drevs för att vi inte skulle få behöva ha betyg överhuvudtaget. Jag minns att det var så här starka krafter. Och vi fick ju då de första betygen i 8:an. Inte tidigare än så skulle man behöva belastas med det. Och liksom, då kom de ju från en tid där du fick liksom betyg i ordning och uppförande. Allt det där skulle bara tas bort. Man skulle inte behöva liksom,
känna någon
liksom bedöma någon jävla prestation på barnen. Så det blev liksom en stark sån, en movement av liksom att så här, barn ska inte hålla på och ramas in på det här vidriga sättet. Nu är det liksom helt borta igen. Nu är det så här, nej men det, barn mår bra av att känna vad de liksom ligger till och sånt där. Men det
var konstigt att alla resultat har gått ner.
Ja, vad konstigt att alla resultat, att barn så verkar må sämre än någonsin.
Privatisering, betyg, liksom, man ska in i typ akademilag vid 5 års ålder. Och så bara, det är konstigt att de mår dåligt, men det kan handla om att många mer talar om det också, att man vågar säga något. Man bara, nej men nu var det lite enkelt, förklara inte det.
Lite väl.
Jag tror att det handlar så mycket om, som jag tycker ser hos ungdomar, att de tänker sig, jag har inte verktygen för att klara av det här. Jag har inte verktygen för att bli dumpad, jag har inte verktygen för att inte vara lika snygg som mina kompisar, jag har inte verktygen för att inte få åka till Valdi på helgen, jag har inte verktygen för... Jag tycker träffa sig ungdomar som liksom någon ger slut med. Hur många gånger gjorde man inte slut under tonåren? Det var så här, nu är jag kär i Perre, nu är jag hit en liten. Det är klart att man var ledsen, men det var ändå så här, okej, nu ska jag åka till Grankan. Och där var Andy. Jag tyckte inte att det var, även fast man var ledsen och deppig och det var svårt, så var det inte så här, jag vill dö. Jag vill aldrig mer leva. Så jag tänkte att jag kan, då får jag hantera, får hitta på någonting.
Ja, men
det tycker
jag
så många verkar hamna i, att de känner så här, det är hopplöst. Jag klarar inte det här själv, jag måste klara det här själv.
Mm.
Och det är det som hela så här, kollektivets död har skapat, den känslan tror jag hos många ungdomar, särskilt tjejer, att så här, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här.
Jag klickade mig vidare via någon, om det var Johanna Bradford, heter hon det? Du vet, den här inredningsbloggaren. Jag följde henne på Instagram och så följde jag, liksom, klickade mig vidare och kom till någon ny då influencer via något jävla gardinmärke som jag var inne och, ja men du fattar, det är så det går
så
till.
Du köpte gardiner för 10 000?
Ja, nej, det gjorde jag inte, men då hamnade jag där och då fick jag också syn på någonting som jag tänker är en del av liksom den här känslan av så här, kommer aldrig bli någonting av mig när man växer upp. Alltså det här var en ung, jag vill liksom inte outa vem det här var, men hon får liksom vara representant för varenda jävla influencer som är i så här 29-årsåldern, precis fått tvillingar. Bara, hennes konto handlar liksom om så här, jag klär mig i roliga kläder för att dölja hur trött jag är av min typ så här, hur konstant trött, så är lite humor och glimten i ögat så här, för att hon har tvillingar då ska man fatta att man blir helt exhausted av det. Men däremellan, hennes liv då på Instagram går ut på att hon tar bilder på sig själv i liksom så dyra outfits och hur hon unboxar sina presenter som hon får från sin älskling typ. Och då är det så här, en Chanel-väska som kostar liksom på riktigt 58 000. Den här tjejen är liksom 29 år gammal. Och sen går hon hem till deras våning där hon då har hängt upp de här gardinerna som jag själv då blev väldigt intresserad av. Och då kostar de bara att installera. För det är alltid någon företag som kommer och hänger upp det här.
Mm.
Ja, men det kostar också i runda slängar 45 lax. Om det är de här... det här är liksom... raw models och förebilder som man följer, som man följer hela tiden på Isabella Löwengrip har väl varit en sån person också. Det köps Chanel-skor, det köps liksom Chanel-väskor, det är var kvinnas rättighet att få unboxa en fucking Prada kartong och visa upp det på Instagram typ. Mm. Nej, men liksom det är sån jävla overklig pengaflöde, och det tror jag är en sjuk chock för så här barn och ungdomar att förstå att så här, nej, jag kommer inte vara 29 år gammal och få unboxa en Prada kartong.
Jag är inte ens tänkt
inte ens
på
om
att
jag blir liksom läkare, nej, så kommer jag kunna tjäna så mycket pengar så att jag har råd att köpa en Chanel-väska.
Mm.
Nej, men det är liksom en overklighet som är så fundamentalt utbredd idag kring liksom köphets och konsumtion, som jag är så glad att vi slapp under vår
uppväxt.
Att vi var glada för en date-parfym,
ja,
som gick att köpa på Konsum, som var liksom i den prisklass som våra ihopsparade veckopengar faktiskt kunde uppnå. Det var det coola
lite
då. Det kunde man också försöka sig på för att få lite kick. Det var ju mer kick. Det var inte att man inte hade råd.
Nej, men det var inte tanken att jag kände så här, åh gud, jag vill verkligen ha de där grejerna. Det var så här, kolla Nettan, en rosa porslinselefant. Så här. Jag tog den. Så bara, och sen var man liksom hög på det i några timmar. Det var inte så här, jag vill ha en Chanel-baddräkt. Alltså jag hade inget sånt ha-begär, kommer jag
ihåg. Jag visste inte ens vad Chanel var när jag var så här.
Nej, och mamma i sina så här rea
man tyckte på riktigt att det var kärringgrejer.
Ja.
Jag tyckte att så här, nej men gud, så här, Chanel, så här, tweed. Nej men det är bara så här tante på Östermalm som har. Det var liksom extremt okult.
Sen fanns det ju så här, med Lacoste och så vissa märken som man gillade, och så kom jag ihåg, det fanns ju ett NK i första C då.
Ja, det gjorde det.
Och man fick röka inne på NK-café. Så mycket som en ciggare. Vi satt där en dag, skrev poesi och så här, delade på våra små kaffekoppar. Bara, är någon som har en spänn? Och jag menar verkligen allvar. Att så här, vi delade på fimpar och vi delade på två koppar kaffe. Mm. Det var den budgeten vi hade. Och en gång i veckan kunde vi gå så här på Burger King i första C. Då var det så här party all night long. Mm. Och sen snodde vi liksom, jag menar, rikskuponger och cig från mamma. Man fick liksom med sig någon överlevnadsbettan. Det gick inte bara så, kan jag få pengar? Kan jag få pengar?
Swishar du? Jag behöver nej. Mat.
Nej. Mm. Jag började göra liksom, starta en litet Excel-ark nu. För jag måste kolla min, liksom, hur mycket
pengar. Det här kanske vi kan fråga er. Ja. Lyssnare, för att jag undrar om det här kanske är ett så här Stockholmsfenomen. Ja. Men det här liksom att barn bara, hej, kan du swisha, jag måste köpa något att äta. Liksom, mina barn gör det, det är liksom helt naturligt. Om jag skulle säga nej till det, de skulle vara liksom helt frågande. Ja. Men alla ska gå och käka på Max, ska jag vara den enda som inte kan göra det? Mm. Vad fan, varför gör ni så här mot mig? Ja. Typ? Så det har blivit som en så här allmänt accepterad liksom, förhållningssätt att säga, ja, det är klart att de måste få äta innan träning. När jag var liten, i samma ålder i så här mellanstadie ungdom, då gick man hem till varandra och åt mellis. Men de här
limpa.
Barnen, ja, man åt limpa och boj. Föräldrarna
eller
var på jobbet, men det fanns alltid nej, men, eller gjorde så här, gud, ska vi ha fattiga riddare?
Ja, men det var ju inte liksom. Så här att liksom mina föräldrar blev bankrutt för att vi delade på en limpa. Nu är det så här, okej, nu ska jag göra sån jävla pak choi, typ. Ryska, man bara, jag tyar inte längre. Nej, det har liksom höjts till någon nivå. Jag satt med min kompis häromdagen och så såg man hennes såringa. Hon var så här, tja, vill att jag ska se chef mat? Att det liksom, okej, okay, det är samma sak där. Man köper sig fri. Man köper sig fri istället för att säga nej. Klockan 6 varje dag är middag. För att man vet att man inte kan leva upp till det. Jag kan inte det. Jag kan inte det. För det. Så var det hemma hos mig. Man stack ut i det där radhusområdet. Jag visste klockan 6. Det var en tid på hela veckan. Varje dag som jag skulle förhålla mig till. Då var det liksom...
Middag.
Ja.
Min mamma ringde i en klocka. En sån här mjölk...
Lotta Kågström gör ju det fortfarande.
Men, du
den
skämtar.
Sista matmoran.
Så kul att man hörde så här grannskapet, den här stora liksom, mjölkklockan. Nu är det dags, vällingklockan ringer, mamma står med mat. Mm. Och det var ju bara så. Det var inte vanligt förekommande att äta liksom, hämt mat. Det var pizza någon gång då och då. Och så var det liksom kinamat någon gång då.
Jag ser inte framför liksom, mig att mamma eller pappa kommer med någon pizza. Sen var det ju inte superavancerad rätt, men till helgen var det liksom, det kunde vara oxfilé provençal och det kunde vara liksom en liten kish och dit och dit, men annars var det ju så här falukorv och vitkålstuvning, falukorv och morotstuvning, bruna bönor och fläsk och dit och dit. Och jag älskade det. Jag tyckte all mat var helt underbart god. Och nu är det så här, jag kan inte äta det. Det är så äcklig mat i skolan. Så kommer man dit, man bara, det här är godaste jag ätit. Så låt mig vara på den här restaurangen varje dag.
Kan jag äta din mat istället?
Ja, imorse hade vi det famösa bråket. Att Frasse ville ha toast. Jag bara, ja, men upp så här, rostade för ett spel. Nej, jag ska ha toast. Toast som man får på restaurang. Jag bara, gud. Då vill han ha toast i toastjärn.
Jag fattar. Och det har du inte.
Nej, men det var bara så här. Jo, vi har ju. Det har vi väl, men det är som jag letade fram sen ändå. Men det var så, vet du, nu sticker jag med Bobbe, för jag tänker inte komma för sent för att du ska bråka om en toast. Det var sånt jävla liv på mig. Så jag skjutsade Bobbo och sen så kom jag hem. Då satt han liksom i hörnet under trappan så här. Han visste att det kanske inte var 100% typ. Han bara, hej, och så stod Dantans brorsa där då och så här, så där kan inte du hålla på. Kolla han ut lite från sitt lilla hörn och så här, jag är så hungrig, mamma, så hungrig, kan jag få toast? Och jag letade reda på det där mackjärnet. Han fick sin jävla toast som på restaurang och sen kunde vi åka till skolan. Så att liksom,
enträgen vinner.
Verkligen.
Herregud, alltså.
Jag menar inte att det är lätt. Jag tycker också
den bortskämda generationen, samtidigt som det är den skräckslagna generationen. Det är liksom så här två...
Det är svårt.
Ja, men det är liksom...
Vi har också skapat dem.
Vi har ju skapat de här monstren. Man har bara så curlat dem, de vill ha toast, de vill ha så här. Och sen samtidigt så kommer de ut i världen så oförberedda och bara, oj, jag kunde inte köpa en Gucci-väska det första som hände när jag flyttade hemifrån.
Nu blir jag deprimerad.
Ja, nu bara uppstår den stora tomheten.
Min kille gjorde slut, fast jag är så snygg. Och liksom, han inte är lika snygg tycker jag. Och då ska jag... Han träffade en tjej som inte är så snygg som jag. Jag som var snyggast i skolan. Kolla här på Instagram. Det blir liksom chockartat att man inte kan alltid vinna med sitt utseende eller pengakapital. Det går ju inte alltid.
Stackars människor, vad har vi skapat för liten? Ja,
förlåt oss.
Förlåt oss.
Nu måste jag på AV. Som avslutning på detta, vad ska jag säga? Jag tycker det är lite tråkigt samhälle som vi har skapat. Mm. Dels att liksom, vad ska vi säga, lite speciella människor ska så här medicineras ner till normala människor.
Mm.
Det blir lite så. Det känns ju som att det finns ett pockande behov efter andlighet.
Mm.
Och liksom spådamer och smycken med så här,
kraft.
Ja, men kraftdjur, berlocker. Mm. Men bara lus, om du får såna där så här regnbågsbarn, det så får jag bara liksom smyckesförslag med olika liksom, ja men du vet, berlocker, det är så här Aquarius. Och liksom, ja men du vet, skarabéer och hit och dit. Och jag har så många kompisar som liksom har klippkort hos olika
taråläggare
och medier. Och här om veckan så öppnade en liten tjejgrej och så säger jag, ah, men gud, är det sant? Hade hon sett att ni hade en filt typ? Okej. Hon blev så sårad. Hon var så här, vadå? Det är inte många som har det. Jag var så här, nej. Okej. Men sen när hon berättade då att den här kvinnan var lite mer proper. Mm-hmm. Och hade då liksom inte var så tarot-hippaktig med så här långt hår och liten afghanhund vid sidan om. Och att hon hade jobbat som någonting liksom flash-fan. Och sen hade hon bara känt att jag orkar inte med alla de här som talar till mig. Jag måste bara liksom
Reda i det här.
Mm. Men jag tycker att det är samma sak här. Det kan vara kretsar som jag liksom rör mig på vissa ställen och inte på andra. Men det handlar ju om det dåliga måendet. När jag har mått dåligt, herregud vad det har varit liksom, schamaner och hit och dit och självhjälpsböcker och bla bla bla. Men så läste jag en grej som Johan Schryck sa, som är en terapeutläkare. Han var så här, allting skulle bli så himla mycket bättre om vi inte bara trodde att vi var tvungna att vara lyckliga hela tiden.
Mm.
Och då tror jag att det liksom ligger någonting i det. Men så, som vanligt så läste jag ju, hon måste ju tro att jag typ är kär i henne.
Mm, det kan du väl säga att du är.
Ja, det är lite kär i henne. Ja. Christine McMillan.
Din nya älskarinna.
Ja, nej men hon
tanken i alla fall.
Ja, men jag skulle kunna tänka mig det. Ja, men hon skriver, hon har ju då sett Lars von Triers nya Riket Exodus, där din kara slog med.
Mm.
Och hon pratar om det där, att det blir så tydligt i den. Den handlar ju om danska Rikshospitalet. Mycket spelar ju son till
Hugo Järegårds.
Stig
Helmer.
Ja. Ja. Inte världens skönaste snubbe kanske.
Nej.
Det är ju så inte mycket heller.
Nej, verkligen inte.
Nej, men det blir väldigt tydligt i den serien att så här, trots att vi har liksom gjort såna teknologiska framsteg liksom med medicin och teknologi och bla bla, så går ju ändå allting åt helvete. Så vi ska alltså, allt går åt helvete, vi ska må själsligt dåligt och sen, det är därför som hon skriver att det börjar läcka ur väggarna, liksom att så här, det själsliga, vi måste liksom tillbaka till att det kan vara både och.
Mm.
Så här 1700-talet, så här kropp och själ kanske ändå sitter ihop liksom. Mm. Nu har ju inte jag sett serien.
Mm.
Men det har du.
Mm.
Ja, och då kan ju du säga om det här är rätt eller fel då. Det handlar ju om en kvinna då, Karen, som hämtas av en mystisk taxi först i tv-seriens då skådeplats Rikshospitalet. Där då vill hon lösa de här mysterierna som inte har fått svar i de första två säsongerna. Och då skriver hon så här, sjukhusets säkerhetspersonal varnar, spökerierna var ju bara trams regisserade av idioten Trier. Ja, men så glider verkligheten in i fiktion och blir en spännande jakt i de danska katakomberna. Och då säger det berättare, då kanske har blivit för mycket med högmodet och det konsekventa förnekandet av det andliga. Små tecken på trötthet börjar visa sig i de annars så solida och moderna byggnaderna. Och sen börjar den där knasiga signaturen där, ding dong, ding dong. Och då tog hon upp det ordet som har liksom, men använts flitigt i debatterna de senaste åren då, avförtrollning.
Mm.
Det var bland annat Ola Söderholm pratat om i Stormens utveckling och Jonna Bornemark då,
filosof.
Precis, hon släppte ju den här antologin då, Vetenskapens förtrollning och avförtrollning. Och då liksom ägnar de åt det här avförtrollningen då. Allting ska vara liksom så kliniskt. Mm. Allting ska lösas med så, ah, men det är teknologi, det får vi göra då med medicin, det får vi ta dit. Och till slut så, ja, men det känner man ju själv in i kroppen att så här, när andligheten försvinner, då blir man ju bara ett liksom ganska tråkigt.
Men vi blir ju maskineri.
Ja. Ja. Så att, och det är därför jag tänker så här, som astrologi till exempel, som bubblar upp också, men poddar och astrologi och liksom smycken och bla bla. Det är, något, så här, det är ett ganska lätt sätt att återförtrollas.
Ja, men jag tror också att så här, det är ju, ja, men, om vi nu liksom återgår till det här med barns sömnproblem.
Mm.
Att liksom bara tro att det är en så här kemisk obalans som måste återställas för att barnet har under dagen rört sig för lite och druckit något sött. Mm. Nu måste vi liksom fixa maskinen så att den får vila här.
Mm.
Man kanske kan också fråga sig så här, varför har det uppstått precis just nu i den här åldern? Har barnet ett utvecklingsdeg som har passerat? Är det någonting i barnets liv, alltså en situation som har uppstått kring det här sömnproblemet?
Är modern eller fadern kanske oroliga?
Ja, men ja, precis. Så här, man börjar fundera över spöken, man har fantasi, man har också så här, alltså, tro är jättestor del av barnets liv när man börjar fundera kring existentiella frågor som livet och döden.
Man tror att man kan påverka också liksom, genom att bara tänka vid och liksom, 4-6 typ.
Och tror man på Gud så har man ju liksom en jättestark relation till Gud när man är så här mellan 6 och 7 år. Jag kommer ihåg min bästa kompis Jossan, hennes dagbok. Alltså den är för rolig, det är nästan som att läsa så här. Jag älskar Gud. Jag älskar Gud. Jag älskar Gud. Det är så jävla kul. Jag ska inte så mycket. Men hon hade liksom så stark sån såhär, jag älskar Jesus också. Såhär.
Ja, jag alltså, bad ju till Gud, det gjorde jag.
Ja, men jag hade såhär. Också såhär, jag hade en stark idé om att jag hade en skyddsängel. Absolut, barn har jättemycket existentiella frågor som bara cirkulerar och det här med andlighet är såhär super viktigt. Och så behandlar vi dem som små maskiner. Och det är väl det som är hela grejen
med mänskligheten. Det finns inte ens en anledning för barn. Man får inte ens prata om Gud i skolorna.
Nej, men vårt samhälle är liksom... Alltså, den är
avförtrollat.
Ja, det är avförtrollat. Det är precis det.
Ja.
Usch, vad obehagligt.
Ja, och jag bara kände så här nu när jag...
Ge mig en tarotant nu. Alltså, jag har blivit mer hjälpt av liksom tarotanter, präster och... Jag ska inte säga att jag har blivit mer hjälpt, men jag har blivit extremt hjälpt av den typen av liksom, upplevelser genom kriser i mitt liv. Så liksom, man ska inte heller förkasta den. Alltså, så här, när man befinner sig i livskris och bara så här, söker efter halmstrån för att hitta ut ur det. Så jag har liksom, den fullaste respekt för att man hellre går dit än att gå till typ, sin husläkare.
Absolut, och dels får man beröring, man får någon som så här,
ser dig, mammaren dig.
Och, ja. Så att jag tänker så här, du och jag ska gå till den här då proper sierskan. Och vi ska göra det inom några veckor. För att jag känner också ett starkt behov av att gå dit. Samtidigt känner jag lite rädsla. För att jag tror verkligen på sånt här. När det gäller vägledning och liknande. Som du säger så här. Jag har gått till din liksom husdoktor. Så här får du en remiss vidare. Och många hade då gått fått en remiss till en så här stressställe. Och där var det så att någon kollade på klockan. Och så här. Okej, då kör vi så här, 18 minuter. Ja, nej men nu får vi sluta. Hur tyckte du att det var? Vill du fortsätta eller? Han bara, jag vet inte, vad vi har gjort? Ska jag vara avstressad nu? Jag är så uppstressad så att, ja men du vet. Mm. Jag förstår att det är liksom de här alternativa möjligheterna till förtrollning. Jag tror att det kommer så här, det kommer bara...
Explode.
Ja, explode. Mm.
Gud ja, vi har ju inte kvar vår liksom, kyrklighet och vår tro och vår statskyrka. Liksom. Det finns inga, nu är det upp till var och en liksom, att... förandliga sitt liv. Och jag tycker inte det verkar gått så bra liksom. Mm. Förutom det här, liksom, så här småsökandet. Men det är få liksom, det konsumeras ju andlighet på ett sätt. Det är en väldigt spännande tid. Vi får se vad det blir av den. Mm. Men vi behöver förtrollas igen. Den saken är klar. Har du lyssnat på Alex och Sigges podd? Eller?
När jag har målat Sveriges största rum tydligen. Du vet, man börjar måla, man bara... Nej, men det här, gud vad fort det går.
Uh-huh.
Man bara, kanske ska tejpa lite så här. Och sen bara, men gud, hur kan det aldrig det här rummet ta slut?
Mm.
Så här, 22 kvadrat. Man bara, Men nu är det klart. Och det är och det göttigt när det är klart.
Alltså. Ja, det är härligt. Man känner sig så duktig. Bara, men det är så kul att måla också. Men det blir så himla stor skillnad ju.
Otroligt. Jag är så lycklig när jag går in i det där rummet. När den här skräckterrakottan är borta. Som var Rikshospitalet. Man kommer in och känner sig...
Ja, skräckterrakottan. Vem hade liksom målat det där hos er?
Ja, det var väl de innan. De älskade ju den färgen. Och jag, så, du vet när man kommer in och känner sig så här... Nej, du ska inte ta över min själ. Du är en exodus.
Du är en exodus.
Nej, jag är otroligt känslig för färger. Och nu skulle jag måla något helt annat. Det skulle vara randigt och hit och dit. Och så bara, nej men gud, det där blir inte bra på terrakottan. Och så, men den här blåa då? Och så bara blev det jättefint tycker jag.
Men du, episod versus narrativ. Mm. Det var ju, alltså i senaste avsnittet av Alex och Sigispot. Det framstår också som att vi är liksom besatta av dem. Det är vi.
Ja, jag lyssnar
på dem varje vecka.
Ja.
Ja, men, och det här var...
Vi erkänner, och de är besatta av oss. Eller fast Sigge. Alex.
Ja, men det var ju så otroligt fascinerande.
Fantastiskt avsnitt.
Ja, det var fantastiskt avsnitt. Sigge, och det var liksom också så när man får vissa nycklar som man bara... Helt plötsligt förstår man så här mänskligheten och sina relationer. Och för er som inte har hört det här avsnittet så ska jag bara briefly förklara att Sigge har då gått på någon så här manuskurs och hänvisar då till någon manusförfattare som har delat upp liksom typ mänskligheten i två typer. Att antingen så är man narrativ eller så är man episodisk.
Do you think narratives are necessary for us to have experience as we understand it?
No, I don't see. One of the things I'm worried about is I want to know what more exactly the narrativity thesis is adding to the stuff that's clearly and obviously true. I do think we're very different. One of the troubles with this debate for me is that people tend to say we are all narrative, and a lot of people also say we need to be or we ought to be. And I want to argue for human difference and say I don't think this is true of everyone.
Och den narrativa människan, den är ju liksom på ett sätt kan man säga kronologisk, att man minns väldigt tydligt liksom allt egentligen som har hänt i ens liv och allt som
och
hänt,
tyngs av det.
Ja, och tyngs av det och fattar beslut utifrån det och
känner
går
skuld kring det.
Ja, och hindras av det och så här.
Känner du folk som är närvarande i nuet på ett sätt som gör att de inte riktigt minns nästan tidigare episoder? Kapitler.
Vad menar du? Vadå?
Nej, men när du och jag tänker ju, alltså när vi är inne på teatergrillen, då får vi ju kontakt med, när vi var där första gången, du och jag tillsammans, 2007 eller vad det var, 15 år sedan.
Mm.
Då är vi, så ser vi det som en utveckling av en och samma person. Men man har ju kompisar som, när man säger till dem, där borta satt vi 2007, så är de som, ja just det. Och de har ingen jättestort minne av vem de var då, och de är inte så intresserade av det heller. Alltså han pratar ju om nackdelarna med det narrativa levnadssättet. Att man aldrig blir riktigt fri från sitt förflutna och att man därför hålls tillbaka också. Kan hållas tillbaka.
Varför skulle man hållas tillbaka?
Ja, alltså du är ju fast i dina sorger och dina... Du ömsar inte skinn lika lätt. Jag tyckte det var påtagligt under... Sverigevistelsen är stort. Jag var ju bland annat på Bob Dylan i Globen. Då sitter jag ju där. Och jag kan liksom inte... Jag kan inte riktigt njuta av det. Därför att jag sitter där bredvid mig själv 89 och mig själv 2005. Och jag är väldigt trött på de typerna. Jag är trött på att släpa på dem. För de mådde inte särskilt bra.
Mm.
Medan en episodisk människa kan intala sig att jag är en annan nu. Den där vet jag inte någonting om.
Här menar han på då att han är i något katastrofläge hela tiden för att han går och bär då, ja men liksom Alex bär på sin släktshistoria och kan inte gå vidare. Det är det som Bränna alla mina brev handlar om. Och Sigge har då också sin historia som gör att de går omkring tyngda av någonting som egentligen inte har med dem att göra.
Ja, och så beskriver han
det
ju...
Det
liksom,
har det ju.
Ja, men,
det,
ja, men ja. Samtidigt...
Släpp det, gå vidare.
Ja, och han drömmer ju om, liksom, om att han... Gud vad skönt det hade varit att vara episodisk. Och den episodiska människan är ju en person som går från sammanhang till sammanhang.
Typ, alltså,
ja, att man är... Ja, men alltså, du är så tydligt episodisk att det står härliga till.
Ja.
Och man kastar av sig sin gamla liksom smutsiga tröja och sen så sätter man på sig en ny. Och då är man liksom i ett nytt liv. Det är som att man lever liksom flera liv i sitt liv.
Min syster, hon är ju min överman där. Hon är otrolig.
Alex och Sigge beskriver någon slags liksom sorg över att de inte får vara episodiska. Mm. Alltså, gud vad skönt det skulle varit. Och jag tänkte mer så här, men gud, fan vad blinda de är. Att så här, det är klart att man, en episodisk person ska för det första leva med en person som är narrativ. Därför att den som är narrativ, precis som du pratade om, att liksom, det finns nattmänniskor och det finns morgonmänniskor av två anledningar. De behöver liksom komplettera varandra. Mm. Och den narrativa personen kommer ju hela tiden att fatta beslut utifrån erfarenheter tidigare.
Mm.
Och de besluten blir ju kanske lite tråkigare, men man förhindrar ju sig från att göra samma misstag. Medan den episodiska människan gör ju om sina misstag. Mm. Man sätter på sig en ny vit tröja, och sen är den lika skitig igen 5 år senare. Ja, men då är det dags för ny. Min du pappa är ju episodisk.
Du är en hybrid, tycker jag.
Ja, det sa Olga också. Så. Vi tog upp det här igår, jag tog upp det vid matbordet. Micke blev rasande. Han vill inte prata om det här. Han är så mycket episodisk människa så han kan inte ens prata om det. Liksom. Så att han bara liksom så här, nej men gud vad... Och det är ju så här, jag menar, en episod, det är ju liksom en manisk episod eller en depressiv episod. Så det är väl klart att den här sjukdomen är ju extremt episodisk liksom. Och att man vänder blad och att man kan inte hålla på och älta det som hände under den senaste depression, för då skulle man typ gå sönder liksom.
Mm, mm.
Och det är ju det vi som står bredvid då, som inte har det episodiska liksom livsmönstret, det blir sjukt provocerande. Mm. För man bara, hur kan du ens riskera liksom att hamna i en mani igen när du vet hur jävla shit det blev sist? Va? Nej, för det vill man inte ens tänka på.
Nu har jag förtänkt och nu är det borta.
Ja, vi hamnade i en vild diskussion. Olga kände sig jättemycket, men vi var så rörande överens. Alla bara, Ann Söderlund, episodisk människa.
Jag fick vara med där också.
Ja, du fick vara med. Och liksom så här, nej, men vi försökte pinpointa så här. Sen tyckte Micke att det var så här, gud vad idiotiskt. Man ska inte dela upp människor. Jag tycker inte om att hålla på med så här, analysera människor ute och stoppa
låt
in dem i fack.
Låt mig hålla på med min mani så länge jag vill. Skit i er bara. Men jag tror också att
vill
det
inte analysera. Ja. Men man är bara i sina
känslor.
Men min
pappa är ju också.
Ja. Min mamma också, så episodisk.
Sen kan jag tycka så här, jag tycker min syster och min pappa är, men de skulle ju kunna så här, starta ett institut.
Episodiska institutet.
Jag kan ju vara med liksom, ha en fot kvar i liksom.
Nej, men du har ändå förmåga att liksom analysera vad du har varit med om. Och, alltså herregud, det är inte så att du väjer för ett samtal om snokfarbror.
Nej.
Och det skulle nog din...
Nej men pappa, vet... nej men gud, det är liksom... Mm. Jag tror också att det där är så otroligt ångestrelaterat. Att så här, om vi skrapar lite på den där episoden som du tydligen verkar ha förträngt. Och liksom, man kan inte lägga ihop episoder till att göra en analys av varför saker och ting har blivit, utan då är man i sin nya episod och där tycker man att man är tuppen ja och superfiffig.
Ja.
Och så men i den episoden, då var det ju liksom ett arsle. Först och främst kommer man inte ihåg, eller också så är det omskrivet i huvudet. Så jag tror att också att det är så superångestrelaterat. Ha! Och jag kan känna att hade jag varit en narrativ människa liksom ut i fingerspetsarna, då tror jag inte att jag hade klarat mig riktigt.
Nej. Och det, jag tror, alltså jag kan ju verkligen se att...
Så det är säkert en coping-strategi lite också.
Ja, det, ja, gud ja. Men jag tror också att det kan vara en coping-strategi att vara narrativ. Det är två olika. Ja. För att liksom, att
det här
narrativ...
är ju ett avsnitt nästan, känner jag.
Ja, det här är fan ett avsnitt också.
Spännande.
Ja. Vi får prata vidare om det här. Och ni som är sugna på att liksom, för det här har liksom varit så jävla ögonöppnande den här veckan. Jag har typ pratat med alla jag känner och jag bara direkt såhär, episodiskt narrativ, narrativ.
Jag måste men reda på vad
också.
Jag bara,
hon
också.
Helt klart narrativ.
Han måste ha varit terapeut också, eller psykolog.
Ja, vi måste liksom veta allt om den här mannen. Vi får återkomma i det här ärendet. Hörrni, puss och kram, tack för att ni lyssnar.
Och nu låter vi oss förtrollas igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.